Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hej och välkomna.
Jävlar. Och jävlar sa jag nu. Hej, det gick fort.
Var du tagen på sängen?
Jo. Måste bara sätta mig.
Vad menar man med uttrycket att bli tagen på sängen? Blir man, tror man, blir
tagen? Säger man blir tagen på sängen?
Ja, jag blev tagen på sängen.
Är du säker på att det säger att
ja,
det
heter
så?
Nu, ja, jo.
Tagen på
bar hjärnen kan man ju säga.
Tagen på sängen.
Jag blev tagen på sängen.
Det är väl synonymt.
Säger man inte, alltså, och då tänker man så här, blir man tagen då på sängen eller
Tagen.
Eller blir man tagen på borg, eller är det så att man blir liksom väckt lite plötsligt ur en dröm och liksom inte kan vara sitt jag som man brukar liksom.
Det är ju sällan som de här ordspråken är bokstavligt man får bädda som man, eller man får ligga, man får bädda, men gud.
Bädda
jag har ingen hjärna idag.
Bädda som man får ligga.
Man får ligga som man bäddar.
Den som bäddar får ligga och allt. Ja,
ja, men, ja, nej, men det är sällan
som man bäddar får man ligga.
Som man bäddar får man ligga.
Mm. Men det är ju alltså rätt vettigt.
Ja, absolut.
Men det är ju vissa som är så här, dra alla över en kam och sån här.
Kant.
Ja, det är ju, det är såna grejer som gör mig nästan lika irriterad som surpling.
Eller just skämt åt sidan.
Skämt åt sidan.
Det är så jävla kul. Det var en person, en bekant för några år sedan som trodde att det hette skämt åt sidan.
Ja.
Nej, men jag ska skämta åt sidan.
Jo, men det är ju ofta. Det är ofta det kan vara så. Det ska man inte göra sig lustig över egentligen. Det är ju kul att man försöker.
Nej. Ja, men då hoppas jag att den personen, jag vill vara så i alla fall. Jag hoppas att man, när man gör såna där grejer, att man kan vara så pass prestigelös att man kan låta någon skratta åt den, ja, i de lägena.
Det, så här med fallhöjd. Har du tänkt på det? Alltså, om man utger sig för att vara någonting, vad den är, så har man ju mycket mer, det är mycket större fallhöjd. Alltså,
du har mer att förlora, ja, alltså att du kan bli mer stå naken och precis, med byxorna nere.
Så om jag glider in och säger att jag är en verbal rackare och liksom, vet, då har jag mycket mer att förlora. Jag kommer ihåg att jag svängde mig med ett ord som jag hade läst. Fallos kallade jag det. Och det var ju fallos. Jag tänkte,
ja, just det. Det här tror jag att du har nämnt
förra gången. Så berättade jag liksom historia. Och det, jag gillar att berätta historier. Och liksom drog någon om när Shiva kom ut ur en stor fallos-symbol. Och så var det en kille som sa det här lite då. Ja. Men han gjorde det snyggt. Han sa ju bara liksom så här. Drog mig vid sidan av. Typ. Han bara, du vet det här med. Det heter faktiskt fallos-symbol.
Ja, det var ju
så det var schysst.
Han drog inte ner byxorna så.
Nej.
Taskigt.
Samma kille hade 18 år gammal, 2,0 på högskoleprovet.
Uff,
det
shit
är rätt.
Jag känner en som hade 2 fel på högskoleprovet.
Då är man, har man ju också 2,0.
Det är helt sinnessjukt. Ja, det var verkligen 2,0.
Jag har utlyst plus en utmaning med min syster nu. Det är ju om en vecka att får hon bättre än mig så.
Ja, ni ska skriva.
Ja, vi ska det.
Åh, vad spännande. Så du har aldrig gjort det, eller?
Så får jag bättre än henne så måste hon lägga ut sina sociala medier och skriva jag är typ bäst.
Ja.
Vad den blir, alltså ta en bild på resultatet.
Men jag, det var väl inte mig, så hårt straff?
Nej, för mig handlar det bara om att jag vill att hon ska vara motiverad. Ja. Så att hon kan prestera bra för att så hon kan komma in på en utbildning. För min del är det, jag vill inte studera ändå.
Nej.
Jag hatar ny kunskap och lära mig saker. Nej, jag hatar inte, det är starkt. Och jag tycker inte alls illa om att lära mig saker. Jag tycker faktiskt väldigt bra om det. Men inte alltid i kontexten skolsystemet.
Nej, jag förstår. Mm. Och jag längtar efter att få plugga in. Men du, vi ska summera lite alla tre år som gått. Första april så var det exakt 3 år sedan som vi släppte det här skämtet.
Ja, precis.
Som inte var ett skämt.
Nej, det var inte ett skämt.
Det började som ett typ skämt.
Lite av ett skämt, ja.
Lite av ett skämt.
Exakt.
I alla fall inte så planerat. Och sen så har vi släppt typ 140 avsnitt.
Mm.
Det är i sig helt sjukt. 140 avsnitt, vad har vi gjort? Alltså jag kan typ säga 10 stycken avsnitt. Om någon frågar sig, men vad har ni pratat om? Så kan jag typ säga 10-15 kanske jag kan.
Mm.
Kanske 25 om jag verkligen anstränger mig.
Ja.
Men ja, det var, ja.
Så kan det vara. Hur är läget?
Just nu, vi har inte poddat på typ 3 veckor. Eller det var väl 3 veckor sedan vi släppte det sista, eller hur? Och du har varit i Indien och så här. Jag åker till San Francisco i övermorgon. Vilket har varit, jag har varit i en lyckobubbla de senaste 3 veckorna över det faktum att jag ska åka och så. Men sen så vändes hela min värld typ upp och ner på påskafton i lördags. Så blev min pappa akut sjuk och jag fick köra in honom till akuten. Och leka sjuksköterska där för att de på akuten, jag ska inte säga vart, det spelar ingen roll. Men det hade kunnat varit rörmokare på riktigt som hade suttit där. De hade gjort ett bättre jobb. Det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Alltså, han höll på att svimma och det är liksom ingen som, alltså det finns vissa sådana här, när man kommer in akut så finns det vissa saker som är prio att man gör. Bland det första är att man sätter en infart, alltså en nål i armen. Så att man har, om man behöver ge dropp, om man behöver ge blod, om man sådär.
Bedövning?
Ja, det skulle man kunna göra. Men så här, ifall någon tappar blodtryck eller om någon tappar mycket blod eller så här, så behöver man kunna ge läkemedel. Och då behöver man kunna ge det snabbt. Och det tas upp snabbast av blodet. Så du måste ha en sån infart.
Mm.
Och sen behöver man ha någon koordinator som liksom har huvudansvar. Som säger att du ger medicin, du gör det. Så. Mm. Och inget av det här fixades. Och pappa fick ett jättedåligt blodtryck för han tappade massa blod. Och då, för er som inte vet, alltså ett normalt blodtryck ligger på, alltså att man har ett övertryck på mellan 120-140 runt där.
Mm.
Och ett undertryck på mellan typ 60-80. Så att så här, 130 genom 60, det är normalt. Och när pappa ligger med ett övertryck på 50, alltså 50 genom 40 hade han, då är det jävligt akut. Oh. Jävligt akut. Och det föll liksom på bara några sekunder. Så gick det från 80 ner till 50. Och den här jävla sjuksköterskan jag sitter med sitter och ger ett läkemedel som skulle ges väldigt långsamt. Och hon typ reagerar inte. Och jag vill inte göra pappa stressad. Så att jag försöker bara andas. Men när det är ner på 50 då jag bara, du ska nog tillkalla läkaren nu. Och hon bara, oj. Ja, och då kutar in 10 pers. Och bara, oj, akut operation. Och så. Sen får jag köra honom själv med en kirurg till operation. För att alla försvann. Och du vet så här, ja, men det var bara så mycket sjukt. Jag bara, ska ni sätta dropp, ska ni sätta vätska? Alltså för att dropp är det man sätter. Om blodtrycket sjunker, då måste du få upptrycket genom att öka blodvolymen. Jag bara, ska ni sätta dropp, ska ni sätta nål? Ja, vi kommer.
Men var det,
så det var kaos.
Så här, allting handlade om att det var en sjuksyra som inte var bra. Är det det?
Nej, det var ingen var närvarande, ingen var där. Alltså det var ingen som hade ett övergripande ansvar. Så folk kom och gick, visste inte vad deras ansvar var. Alltså det var ingen som hade delegerat att sagt så här, du tar ansvar för det här, du tar ansvar för det här. Utan det bara kom och gick folk och ingen verkade ha någon form av koll. Och läkaren bara, men du, dina värden ser ju bra ut, så här, blodtryck och så. Och jag bara, fast han är ju inte uppkopplad. Du tittar ju på värden nu som tog sig 20 minuter sedan.
Ah, just,
okay. Ja, men det var så bara inkompetens att jag ska skriva till det här sjukhuset. För det,
men
det här
du får ju
är
säga, Sankt Göran var det, va?
Nej, det var det inte.
Nej.
Huddinge.
Huddinge, ja, just det.
Huddinge,
för det var därför jag var så förvånad. Jag trodde det var Sankt Göran, för att jag har ju bara hört gott om Sankt Göran. Jag bodde ju där precis.
Ja, alltså det är och generellt
och så de har ju så här, de har ju, när du kommer in så får du, som jag fick beskrivet av en kompis som har jobbat som landstingspolitiker. Så han bara, det här är det bästa jag varit med om. För han åkte in själv. Det var,
och de har en speciell, Sankt Göran har faktiskt en speciell, har jag hört, en modell eller en
de tar process. De tar emot och där så är det alltid att liksom, någon går vidare på ett visst sätt. Och,
exakt. Men sen det är, alltså så här, vården blöder och det är inget nytt. Det är inte så att det har jag ju vetat. Alltså alla vårdavdelningar, det är jätteont om personal. Så är det ju.
Är det värre nu än för 5 år sedan?
Ja, gud ja. Det blir bara värre hela tiden. För att det inte finns någon personal.
Men har alla gått i pension på 5 år?
Nej, eller? Det finns jättemycket sjuksköterskor, men det är ingen som vill jobba inom landstinget för att det är så dåliga villkor. Det är kassalöner och man jobbar. När man väl jobbar så har man mer patienter än vad man hade för 10 år sedan. Alltså om du hade 5 patienter för 10 år sedan så har du liksom 10 idag.
Så folk har blivit sjukare?
Och man behöver jobba kvällar och nätter. Alltså Sankt Göran har ju, det är det som har varit dåligt med deras system. Jag vet inte om de har det längre, men att man måste, om man blir anställd, jobba 3 skift. Och 3 skift betyder att du behöver jobba dag, kväll och natt. Du kan inte välja. Så var det för några år sedan. Jag vet inte om det är så länge. Så att det är hög arbetsbelastning för kassapengar. Du har lite att säga till om. Du är en i mängden, så att du kan bytas ut när som helst. Vilket gör att du inte känner dig så jävla viktig. Och du får liksom ingenting för att jobba hårt.
Och då tänker man,
så vem fan vill göra det?
När man lika gärna kan trycka in botox i läppar och rumpor och liksom ta bort.
Ja, men alltså, jobba privat. Ja, du tänker på hudkliniken jag jobbar med. Ja, exakt. Jag jobbar på en hudklinik där man bland annat utför såna injektionsbehandlingar, botox och fillers.
Det visste jag inte
gör
att du
inte
gjorde.
Det. Jag gör inte de behandlingarna.
Bort,
ja, åderbråck.
Åderbråck.
Exakt, exakt. Det är 2 kliniker, en åderbråcksklinik och en hudklinik.
Men jag menar mer generellt.
Men så här, ja, det är klart. Ja, men och det, jag står verkligen fast vid så här. Jag gick upp 10 000 i lön när jag gick från landsting till privat. Och jag fick jobba dagtid. Vi fick sommarbonusar, vi får åka på resor, vi får liksom frukost varje morgon. Vi har en chef som uppskattar oss, som ger oss ansvar. Alltså allt var bättre.
Är du för eller mot aktiv dödshjälp? Generellt.
Spontant säger jag för, men jag säger också att det är så sjukt invecklat och avancerat. Och det är inte bara att man bara, du, vill du dö? Nej, men du, jag hjälper dig, puff. Alltså det är ju en process och man måste någonstans utvärdera så här, vad som ligger bakom och så. Men spontant så tycker jag att människor ska få välja själva.
Ja, jag hade
om de vill leva eller inte.
Jag hade hoppat att du skulle säga nej. För
då hade vi kunnat
säga så här, om du fick 20 000 mer i månaden, hade du jobbat på en dödsklinik då?
Nej, men jag var inne på att jobba med palliativ sjuk. Alltså palliativ, det är ju livets slutskede.
Precis.
Med döende. Och det har jag, var jag inne på att göra faktiskt. Inte för 20 000 mer i månaden, men alltså självmant.
Det är intressant. Jag såg ett YouTube-klipp nu där de pratade om moral. Vad är moral och liksom, hur sätts den ur? Och det är lätt att ha moral, till exempel om du är mätt i magen och har pengar på fickan. Och så här. Men den kan svänga rätt snabbt, den här moralen liksom. Och det var då jag tänkte så här, okej, men vad krävs det då för att du ska gå emot?
Ja, jag fattar.
Förstår du vad jag menar?
För
det är klart att, du kanske inte känner så här, när du börjar plugga till sjuksköterska kanske du känner så här, åh, jag drömmer om att trycka botox i Östermalms kvinnor.
Nej, inte direkt.
Utan det var inte din liksom, du bara, din dröm.
Nej.
Men för 10 000 så var det värt det extra.
Ja, jag fattar vad du menar.
Så blir det, ja.
Absolut, det, ja, verkligen. Men det är bara en liten parentes på botox. För att det där, och det är för att belysa lite det här att det finns alltid 2 sidor på samma mynt. Man håller ju till exempel på att forska på botox kopplat till cancer nu. Att man kan döda cancerceller med botox. För att botox är ett nervgift. Mm. Det är ett toxin som slår ut nervsignaler. Och det är det som gör att det är muskelavslappnande. Så sprutar man in det i en muskel så hämmar man aktiviteten i den muskeln eller signalerna. Så att om man kan göra det till cancerceller så att de inte får näring och får syre och så dör ju tumören. För att det finns ingen signalsystem. Så att nu håller man på att forska på det. Sen är botox skitbra vid migrän. Mot tandgnissling och mot även depression har man sett att typ 50% blir av med sin depression av att spruta botox. Finns det vissa studier som visar. Så att det finns alltid 2 sidor.
Men vad läck, jag såg framför mig en bild så att hela världen har gått under. Man säger att det är, liksom, det är bara kackelacker som överlever ett kärnvapenkrig typ. Så att, man ser lite kackelacker och så kommer ett gäng med liksom anknäbbar.
Ja,
som bara, de var liksom de var överallt, överlevt.
Men vet
allt.
Vet att 4 gram botox kan döda hela världens befolkning? 4 gram. Om det sprutas in i hjärtat. Alltså så giftigt är det.
Oj då. Mm. Så det gäller att man inte missar.
Man får inte spruta på fel ställe.
Nej.
Om man säger så.
Nej, det är dumt.
Men lång historia. Ja, det var i alla fall, pappa blev asdålig och opererades 2 gånger och jag satt i några timmar och bara såg mitt liv bara passera i revy och var så här, shit, kommer han överleva? Och det gick liksom från att jag har mått så jävla bra till att det bara på en sekund så ändrades allt. Mm. Och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Alltså jag trodde mitt hjärta på riktigt skulle hoppa ur bröstkorgen. Och sen ligger han inne i 4 dygn tror jag att det var. Uff. Och man vet inte vad det är fortfarande. Vilket är så här, alla går lite fortfarande och håller andan för att vi inte vet vad det är. Men han är stabil, han är hemma och mår bra. Så nu får jag bara försöka att släppa. Jag kan inte göra någonting just nu. Och han mår bra. Och så här, okej, vad kan jag göra den här tiden? Ja, men bara umgås med honom så mycket som möjligt och uppskatta, eller så här, vara glad för att han lever och mår bra. Men det har varit en jävla dimma den här veckan. Och det har verkligen fått så här, kopplat till den här podden och just här, vad är det som har hjälpt, om vi nu ska summera lite så här, men vad är vårat recept på att må bra, eller så här, vad har hjälpt oss och så. Det här har verkligen varit den så här, främsta som jag funderar på senaste veckan. Att så här, när det verkligen gäller, när det är så här, saker sätts på sin spets, vad är viktigt då på riktigt? Och för mig blir det så himla tydligt att livet, att så här, pappas liv är så viktigt för mig, för att jag ska må bra. Och då inser jag också hur jävla viktigt människorna jag har i mitt liv, det är de jag lever för. Om de inte finns så är inte mitt liv värdefullt. Alltså inga pengar i världen eller saker i världen eller upplevelser i världen kan någonstans, de är också viktiga, men de kan aldrig kompensera för eller slå ut eller konkurrera med de människorna jag har. Och det har blivit en så här ögonöppnare för mig, att så här, vad fan lägger jag på riktigt min tid på? Och så här, har jag prioriterat pappa, har jag, om han skulle bara försvinna imorgon, skulle jag känna då att jag har liksom prioriterat honom och varit med honom? Eller har jag prioriterat att hålla på med massa karriär och jobb och springa på viktiga möten och fikan med främlingar och roliga fester och resor? Eller så här, vad är på riktigt viktigt? Och det blev för mig en så här käftsmäll. Så att den här veckan, jag har bara, för jag hade verkligen planerat att träffa så mycket människor innan jag skulle åka till San Francisco. Och nu har jag bara så här, men vänta, på riktigt, jag är borta i 6 veckor. Det är inte en evighet, det är inte så himla länge. Vilka är viktigast om jag måste prioritera? Så jag har typ bara varit med min familj hela veckan. Min syrra, pappa och mamma. Och pappas fru och barnen, Hugo och Hedda. Och det, ja. Så det är en så här, vad är viktigt på riktigt? Och jag lyssnade på Navid och Björns podd om självmord. Och det fick också mig att så här, för de frågar alltid lyssnarna innan de ska podda. Så ber de lyssnarna skriva kommentarer om det ämnet. Och så här, men vad tänker ni om det här? Och då skrev jag en kommentar kopplat till självmord och sa att så här, jag var självmordsbenägen för några år sedan. Och det var ett helvete där och då. Men om någon skulle fråga mig idag om jag skulle vilja ha det ogjort, så skulle jag säga nej. Att jag är tacksam för den. För att ju närmare, jag tror att ju närmare vi är döden, ju mer får vi också ifrågasätta hur viktigt livet är. Och varför vi väljer att leva. För att det är faktiskt alla vi väljer faktiskt varje dag att leva. För vi alla har ett val att sluta leva. Vi kan på riktigt gå och ta livet av oss om vi vill. Men varje dag som vi väljer att leva, så tror jag att vi behöver lite mer faktiskt vakna upp på morgonen och också ställa oss frågan, varför väljer jag att leva idag? Och jag tror att även om vi inte alltid har svaret konkret på det, om vi är djupt, djupt deprimerade och faktiskt spontant säger nej, men det, jag vet faktiskt inte varför jag lever, det finns ingen mening, så tror jag att det gör det om man tar några varv till. Och när saker sätts på sin spets, att säga, okej, men om du skulle avsluta livet idag då? Vad skulle du sakna då, eller vad skulle du förlora då? Och det har faktiskt hjälpt mig när jag är nere i dippar, att men vänta, jag väljer ju faktiskt att fortsätta leva, och varför gör jag det?
Ja, det kanske hjälper dig, men jag tror att när man är som, när det är för mörkt, så tror jag att det kanske är svårt att se det. Att se det ljuset. Och då tror jag tvärtom kanske att det kan vara farligt att ställa sig själv den frågan för mycket. För risken då att man bara ser mörker, tror ju jag.
Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Alltså, och det där, det är ju så individuellt. Men för mig blev det liksom att så här, ja men okej, jag går och hoppar nu då. Och när jag liksom bara uttryckte de orden för mig själv, så blev det också ganska tydligt att så här, nej. Men vadå, nej? Vad skulle det innebära? Jag behövde lite leka med den tanken. Jag personligen behövde det.
Fast jag tror så här, jag tror att det vore konstigt. Jag tror inte det finns någon människa som inte har lekt med den tanken. Jag tror inte det.
Fast det finns ju det är ju skillnad att leka med tanken, alltså vad skulle hända om jag dog eller om jag tog livet av mig, och en annan sak att önska. Alltså att leka, att vara så här, åh det vore skönt att, eller det här skulle jag vilja, det skulle vara bättre om. Alltså det är ju skillnad.
Jag tror att alla känns, eller nej, det kanske jag som. Kanske inte folk gör. Folk kanske bara går runt på rosa moln och liksom.
Nej, inte går runt på rosa moln. Alltså det tror jag inte, och jag tror inte att det är någon som inte har mått dåligt i perioder och ifrågasatt sin existens. Men jag tror inte att alla har gått med en självmordsbenägenhet. Alltså att så här, livet skulle nog vara bättre om jag dog. Eller så här, det skulle, en lösning är att jag inte lever längre. Eller att jag ska avsluta mitt liv. Mm. Men det är jätteindividuellt. Men för mig i alla fall så blev det... Och det kanske så här, man kanske inte behöver vara självmordsbenägen för att tänka tanken. Alltså jag tror att vi är så rädda för döden. Alltså så här, i västvärlden, vi lever ju inte så nära döden. Det är ju, alltså i andra länder så är det ju väldigt naturligt att människor kanske dör i hemmet, att barnen är med, att man pratar mycket mer om döden och så här. Och här så gör vi inte det för att vi förmodligen är jävligt rädda för det. Och jag tror att det är farligt att inte prata om saker som vi är rädda för. Jag tror att, för det säger de ju, att så här, om man misstänker att någon i ens närhet är självmordsbenägen, så ska man fråga. Vill du ta ditt liv? Vill du dö? Och inte vara rädd för att fråga. Och inte tro att det blir värre för att man frågar. Men jag tror att att många undviker frågan för att vi är så rädda. Vi vet inte hur vi ska hantera svaret. Och vi kanske tror att så här, men nu väcker vi den björn som sover. Men någon som går i de tankarna kommer inte, det kommer inte bli värre för att man frågar. Tvärtom. Att någon bara ser och lyfter frågan. Så jag tror att vi behöver tänka mer på döden. Jag tror vi behöver prata mer om de här obekväma sakerna. Och bara leka med tanken. När vi alltså är... Och det handlar lite om tacksamhet också. Och att se vad man har. Och inte se det man inte har. Att bara, men vad är alternativet då? Så här, varför väljer jag att faktiskt leva? Och hur kan jag göra det? Att inte bara överleva utan verkligen leva också. Så det är så här mitt första av de här, alltså att bara reflektera över så här, varför väljer du att leva? Vad är viktigt i ditt liv? Och där tror jag inte att det finns något svar, alltså ett svar, utan där har alla olika. Men
jag,
så här,
jag tycker att det blir lite, för mig blir den frågan, det blir lite så här, varför väljer du att leva? Det blir lite så här, okej. Vill du verkligen leva? Alltså om jag skulle ställa mig den frågan varje morgon, det skulle inte vara bra för mig. För det är samma sak som så här, titta inte på den blå elefanten, eller så här, tänk inte på en rosa tiger. Tänk inte på rosa tigern. Varför vill du leva? Varför vill du leva? Alltså för mig blir det, skulle det inte vara positivt. Men för
men
många
då, men har du då inte saker som är viktiga i ditt liv?
Jo absolut, men allt, alltså ibland så är det ju, alltså att vakna varje morgon och ropa halleluja, jag lever. Det tror jag inte, det tror jag är tufft alltså.
Nej, men man behöver inte hitta mening i varje sekund av sitt liv. Men ett övergripande, övergripande
kanske
mening.
Tacksamhet skulle jag hellre vilja kanske säga. Och det försöker jag bara säga, okej, jag är tacksam för det här och här. Liksom.
Men det är ju så, det skulle jag översätta, det är samma sak.
Och då skulle jag hellre använda ordet som är känsligt för ord, tacksamhet, än att säga varför väljer jag att leva. För det blir för mig lite mörkt bara.
Okej, men kan man översätta det så här då? Att man hittar intentionen med sitt liv?
Och det är ju också tufft och för det är väldigt många som saknar mening eller du vet, men även att du kan känna att du är rätt ut ibland, så nästa dag kan du känna att du inte har någon mening, och det kan gälla mig med, som jag ofta känner att jag lever, och folk kan kanske tycka att vi lever jättemeningsfulla liv och vi tycker att andra gör det, och de tar livet av oss nästa dag, så att
det, nej, men det måste man gå till sig själv såklart och hitta.
Ja, fast Nej, men också, ja, jag vet inte.
För jag tror ju alltså att jag tror att alla människor kan hitta meningsfullhet i sina liv. Men att det inte alltid som någon sätter sig ner och faktiskt ger någon tid att börja reflektera och fundera över det. Och är man då i ett jättemörker och en jävligt tung period där man bara ser det svarta, att så här, det här och det här och det här har jag inte. Att börja se så här, men hur skulle ditt liv kunna vara och vad har du?
Det finns en inbyggd problematik tror jag i att när man är deprimerad så är man ofta väldigt egoistisk också. Och egoistiska människor tenderar ju inte att dra människor kring sig som flugor. Alltså, det blir ju att man blir ännu mer isolerad och ensam och det blir en ond spiral.
Om man inte har bra människor, alltså förhoppningsvis har man ju byggt upp relationer.
Absolut, men det blir ju såklart, om du beter dig som ett svin mot alla människor i din omgivning varje dag under lång tid, över tid. Så att du gör det, alltså, man kan ju hoppas att folk står kvar och din familj står ju alltid kvar, för de har inte du har inte valt dem.
Men de behöver ju inte stå kvar.
Nej, de behöver inte stå kvar. Fast de gör det. De gör det by default på ett sätt. Alltså, så att de har ju lite större resurser. Men dina människor, på samma sätt som om dina vänner. Om jag varje dag bara så, bara spred dålig energi. Då skulle inte vi umgås så mycket.
Jag håller inte riktigt med där. För jag tror att om man har... Alltså de närmaste, man har nära vänner och sen har man vänner. Men alltså de nära, de som ändå ingår i din liksom familj.
Och jag ska bara avsluta min tankegång. Det är en ond, dålig spiral, en ond cirkel med att man blir fokuserad på sig själv, man blir ensam, isolerad. Och då börjar man fokusera på sig själv. Mitt. Men jag tror att det är så enkelt som att bara okej, vad kan jag ge? Det kanske låter klyschigt, men hur ska jag kunna ge? Hur ska jag kunna, du vet, och via det inte vad kan jag få, utan vad kan jag ge liksom? Hur kan jag dela med mig? Och inte,
men det kanske inte är deprimerad kan inte, känna.
Nej, men som deprimerad, när man är väldigt deprimerad så blir man och tenderar man att bli egoistisk. Och bara tänka på sig själv, och då blir det blir en ond spiral, och då bara så, men någonstans måste man ju börja. Så att om man då är väldigt deprimerad så kanske man bara okej. Det säger inte så här, okej, du ska skänka till välgörenhet. Det är inte det heller, men så här, bara okej, gör det du kan liksom, så här, skriv något snällt till någon, du vet, så här, börja där.
Ja, jag hör vad du säger. Jag tror, alltså, jag tänker nog att det man behöver som mest när man är deprimerad och mår dåligt är andra människor nära, att man verkligen inte behöver vara själv, att man behöver känna att man är viktig och behövd för andra. Och jag tror att om man har varit en, alltså det kan jag i alla fall känna när jag har mått piss, att så här, jag har, även om det är jobbigt att vara till besvär och det är jobbigt att ta emot hjälp, men jag kan ändå så här djupt där inne känna att så här, jag har faktiskt förtjänat att mina vänner är här, för att jag har byggt upp under de alla åren där jag inte har varit deprimerad, där jag ändå har mått hyfsat bra, så har jag har gett så mycket till dem, och jag skulle finnas där för dem om de mådde dåligt. Och är det någon gång som man verkligen visar på att man är en nära vän, det är när det inte är lätt. Alltså det tycker jag är höjden av lojalitet, att finnas där när det inte är så jävla kul. För de som bara finns där när det är kul för mig och som försvinner när jag mår dåligt, de ryker i mitt liv direkt. För att jag vet hur jävla oönskad och jobbig man känner sig när man mår dåligt. Och därför än viktigare att finnas där då.
Så det är ett utbyte, en transaktion, en socialt kapital liksom.
Nej, men det handlar om bara omtanke och kärlek och välvilja, och att finnas där som vän, både i vått och torrt. När det är jobbigt och när det är... Och sen behöver man inte vara... Alltså det är klart att det är jättetufft om man har en vän, och att en vän behöver finnas där vid den sidan varje dag i 8 år. Det är inte rimligt, för att då tror jag att man själv dräneras till slut. Men om man har ett nätverk där vi säger att jag har, ja men mamma träffar mig en dag i veckan och bara sitter och lyssnar på mig. Och sen så har jag någon vän som jag träffar dagen efter, och sen har jag pappa, och sen har jag syster, och så har jag någon annan som orkar lyssna. Alltså att man har ett nätverk, då blir ju inte varje de här enskilda individerna dränerade.
Nej. Folk med bra nätverk blir ju inte jätteofta djupt deprimerade heller. Har man fungerande bra socialt nätverk så är det inte alltid man blir. Alltså, det är
ja,
ju ofta.
Ja, det där, det ja. Ju, och det säger ju. Ja, men verkligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men jag tror ändå att man behöver människor omkring sig när man mår dåligt. Att det är jävligt viktigt liksom.
Det tror jag också. Men tänk då om man inte har människor. Du har ju människor, massa människor omkring dig. Om man inte har det då, vad ska man göra då?
Då, ja det är jätte...
För du förklarar ju alltid, du säger att allt enda som är viktigt är människorna runt omkring dig, alla dina vänner, underbara familjer. Tänk de som sitter och lyssnar på oss nu och känner så här, jag har ingen. Jag är helt ensam, jag har ingen mening. Fast hur ska de då känna liksom, när du känner att du trots ditt nätverk allt där så stod du ändå på bron och ville ta sig. Hur ska de då motivera sig? Okej, varför är mitt liv värt att leva? När till och med Jessica som med alla hennes underbara relationer funderar på att avsluta.
Nej, men då tror jag att det är... Nej, och det är helt... Alltså, det finns ingenting som jag får så ont i magen av och som jag känner mig så maktlös inför som när människor beskriver att de känner sig ensamma. Alltså fysiskt ensamma. För att det kan ju, jag har ju känt mig ensam, men jag har inte varit själv. Alltså jag har haft människor runt omkring mig. Och det tror jag är det första att bara påminna sig om att man är ju... De flesta känner sig väldigt ensamma när man är deprimerad. Hur mycket människor man än har omkring sig. Mm. Så här, att bara... Känslan av att vara ensam, det är du inte ensam om. Alltså du är inte ensam i din känsla av att känna dig ensam. Mm. Så det tror jag är det första, att så här, bara vi är fler som känner oss jävligt ensamma när vi är deprimerade. Mm. Det tror jag är det första. Och det är ju många som skriver till oss också, tack, jag känner mig inte längre så ensam. Exakt. Bara för igenkänningen, att bara få höra andra människor berätta om att de också har mått dåligt och varit i de här tankarna och så här. Så det tror jag är det första, att inse att du är inte ensam om att känna så. Och nummer två tror jag är att så här, försöka hitta... Ja, men det finns till exempel en grupp på Facebook som heter Heja Livet. Där det är så här, jag tror att det är 50 000 tjejer nu. De var bara några hundra från början. Men det är i alla fall en stort nätverk med bara tjejer som peppar varandra, du vet, som skriver inlägg om så här, hej, min mamma har fått cancer och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Eller hej, jag har hört om den här föreläsningen, är det någon som vill gå med mig? Och du vet, det blir så här tusentals kommentarer på alla.
Okay.
Och det är ett så här peppforum där människor kan mötas och skriva och så här. Så att jag tror att om du inte har vänner, så försök hitta forum.
Okej, men vad gör, alltså som, det här är stängt för tjejer då eller?
Ja, just den. Men ja, nu menar jag generellt. Men det finns
generellt
så, här,
så finns det ju...
Det finns ju, alltså Rösträtt till exempel är ett forum för personer med schizofreni. Eller som hör röster, det är inte bara schizofreni, men som hör röster. Alltså det finns ju forum dit du kan gå. Det finns ju AA för dem, för alkoholister. Ja. Alltså det finns ju sådana... Om man googlar lite och söker så finns det ganska
mycket. Jag har inte
kollat
upp det, men jag tycker att det finns en lite orättvisa att det inte finns fler. Nu är det ju som det är, men det är klart att det kanske blir ett slutet nätverk för bara kvinnor, för att kvinnor tenderar att prata mer. Män pratar mycket, mycket mindre än kvinnor om sina problem. Och det kanske gör att självmordsstatistiken ser ut som den gör också.
Absolut.
Och det tror jag, om vi ska gå tillbaka till vad vi har fått ut av podden. Så kan jag, då är det väl den lycka det är hos mig att, att jag har haft ett forum, en ventil och prata. Mm. Så, och det kan kännas jobbigt att inte ha längre. Så är det. Men det har varit, och det öppnade upp i mig att tidigt att få prata, och det var väldigt läkande, helande och fint. Så det är väl ett tips.
Och vad hade du om du då skulle tippa de som lyssnar nu som inte har en podd som vi har haft och som inte har haft en Jessica eller en Victor att liksom prata med. Vem tror du att du hade kunnat, vad hade du kunnat göra för att, om du ändå vill få ur dig liksom saker och prata och så här, ja men typ nu när vi inte kommer podda längre, hur tror du att du kommer göra för att ändå fortsätta så här, få prata och få, ja exakt,
det kommer jag nog inte göra. Nej.
Varför då?
Nej, jag tror inte det finns ingen forum. Jag tror inte jag kommer det. Det känns inte naturligt. Jag vet inte, nej jag tror inte det.
Men har du ett behov av det?
Ja.
Men är det inte värt då att försöka skapa ett sånt forum då?
Jo. Det kan ju hända att det tar andra uttryck eller så. Jag kommer kanske börja skriva mer och så. Det har jag känt också att jag skriver mer och så. Så det kanske får andra uttryck helt enkelt. Men,
skulle du typ kunna starta manscirklar?
Ja, det har jag faktiskt varit inne på.
Alltså typ så här varje söndag på fik bara så prata om specifika teman eller lite, ja, som bokcirklar fast man
jag
har.
Det tror jag faktiskt är grejen vad gäller så här, att prata. Att sitta och prata om väder och vind. Men jag tror man ska ses lite som du säger, en bokcirkel där man har ett typ ett tema. Och idag
ska vi prata döden. Ja.
Och så pratar man och så ses man. Ja, det har jag faktiskt varit inne på till och med. Kanske man skulle till och med kunna göra
det.
Kanske skulle göra manspodden till och med.
Exakt. Ja, men ja. Du kan bjuda in olika män och prata om olika män.
Starka män, ja. Eller
svaga
också.
Män. Eller ja, men, ja, sårbara.
Stark. Alla är väl starka och även att de är svaga. Då, tror jag. Eller om man säger.
Män som är benägna att prata.
Ja, kanske. Det är väl styrka på ett sätt.
Ja, men det tror jag.
Det kanske vore någonting. Den nya mannen 3.0.
Ja.
Så liksom 1.0, det har vi gått igenom. Nu är vi inne på 2.0. Det är när män liksom kanske är mer, har blivit kastrerade. För de vet inte vilken roll de har, hur de ska agera för att passa in i det samhälle vi lever. Så det är inte kastrerade mannen är det nu. Och sen så tror jag att man 3.0 är där män kan hitta tillbaka till liksom en trygg manlighet liksom. Och det tror jag inte någon blir ledsen över, inte ens kvinnor. Nej. Tvärtom, jag tror kvinnor vill ha män som män är.
Ja.
Liksom i sin liksom grundstyrka och kraft, liksom, sanna kraft.
Det handlar bara om att vi ska lära oss kommunicera.
Ja, exakt. Exakt.
Och bemöta
och gå förbi alla ord, tror jag. Alltså bara allt intellektualiserade mind bullshit. Där det liksom varenda ord ska tolkas och istället för bara okej.
Ja, men kombinera lite vår biologi med vår miljö och sen försöka hitta rimliga, alltså ja.
Ja, det kanske är.
Man
3.0, vad tror ni?
Absolut.
Kanske kan bli en på det.
Ja.
Man 3.0.
Ja, lätt.
Ja, visst.
Det finns ju en massa olika betydelser i man också. Ja,
jag tror
absolut
att det skulle vara intressant för kvinnor också. För jag tror att kvinnor skulle vara glada för det. Det var vad jag har hört i alla fall.
Ja.
Gick tillbaka för.
Men kör, vad fan som vi gjorde. Vi kastade oss ut utan att veta vart vi skulle testa.
Ja, se vart kanske, det kanske blir ett YouTube till och med. Ja, ett exakt. Nytt forum, man tar det till nästa nivå.
Exakt.
Ja.
Ja, men okej. Alltså det är ett av dina liksom recept. Att, det här, att hitta ett forum där man faktiskt får prata.
Ja, och det är väl mitt recept egentligen som jag känner. Och du då, vad har du mer för...
Jag har, ja men den där jag sa om pappa och livet, så den kom, den hade jag liksom inte riktigt planerat innan, utan den kom nu, den här veckan. Men det jag har, hade skrivit från början, och som är såhär, jag vet att jag tjatar om det jävla ordet, och folk kanske kräks på mig nu, men det är intentioner. Jag kan inte sluta, för det förändrade hela mitt liv när jag började tänka på det, när jag började plugga kommunikologi. För jag har alltid tittat på vad jag gör och sen bara utgått från mina beteenden och aldrig ställt frågan why? Varför? Utan jag har bara stannat vid vad gör jag?
Ja, just.
Och alla konflikter, alltså om man skulle sitta som fluga på väggen och titta på människor som bråkar och jag hör människor som diskuterar på kafén som är irriterade på varandra eller diskuterar någonting, alltså det är ett, jag börjar typ garva nu för tiden, för att det är ett skämt hur mycket folk bara pratar om så här: du gör så där och du gör så där och du gör så där. Men vänta, exakt, det är bara beteendenivå. Istället för att ta det steget längre och se bakom beteendet. Men varför gör du så här? Och då kopplat till psykisk ohälsa. Varför har jag de här symptomen? Varför har jag de här beteendena?
Ja.
För där tror jag att vi kan hitta att sluta slå på oss själva och se att allt är dåligt. För det är fan vad vi... Alltså psykisk ohälsa, det här är dåligt. Ångest är dåligt. Självskadebeteende är dåligt. Att jag har negativa tankar om mig själv, det är dåligt. Den här själv är dåligt. Alltså titta, så här, din kropp är till för din överlevnad. Allting den producerar är i syfte att du ska överleva. Alltid. Alltså den vill dig väl. Det är så här, vi måste komma ihåg det. Den vill dig väl. Varför ger den dig hög puls? Ja, för att våran urtidsmänniska jägaren var beredd på att springa ifrån ett lejon. Och då behöver du ha massa syre i musklerna. Du behöver inte ha så mycket i huden och det som gör att du blir blek och vit. Och att hjärtat börjar pumpa för du ska kuta. Alltså så här, det finns alltid ett syfte med varför vi reagerar som vi gör. Om du vill ha kontroll, ja det är klart vi vill ha kontroll. För att vi har ett konsekvenstänk, vi vill veta vad som ska hända. Och om du inte kan skapa kontroll på ett sunt sätt, eller om du har lärt dig att okej, jag får kontroll genom att skära mig i armarna, för det kan jag kontrollera, jag väljer det själv, eller jag kan kontrollera mitt beteende genom att jag inte äter, det kan jag kontrollera. Alltså, ja, beteendet i sig blir väldigt osunt, destruktivt, och det gynnar inte dig i det långa loppet. Men du måste komma ihåg varför det en gång uppstod. Och det var för att säkra din överlevnad, och det var för din skull. Och jag tror att vi behöver liksom gå bakom och se varför gör jag det här. Och när du har hittat det varför, för varföret, intentionen, jag tror att det finns alltid goda intentioner. Även de som är med i kriminella gäng, i IS, alltså så här, det här låter helt sjukt nu, men det är små barn som har behov, precis som alla oss andra, av att bli bekräftade, att bli sedda, att få ingå i en grupp. Om de inte har blivit sedda i rätt flock, utan de blir sedda av fel flock, men ändå, de blir sedda och de får vara med.
Och nu definierar du vad som är rätt och fel. Men
ja, då, vad menar du?
Nej, men precis, fel flock. För dem är det ju rätt
flock. Ja, men precis,
för
de kämpar, exakt, jag tar tillbaka, exakt. För dem är
det rätt flock.
De är helt säkra på att livet kommer bli bättre om vi utplånar vissa delar av världen och människor och så här. Så att, precis, så att intentionen, de vill också ha en bättre värld. Hur sjukt det här är, men de vill ha en bättre värld. Och de tror att det här är vägen till en bättre värld. Trump.
Och det här är årsdagen också på terrordrottninggatan
idag. Ja, det är det fan. Så att så här, intentionerna är goda. Sen har vi olika definitioner av vad som skapar en bättre värld. Trump tror ju att han skapar en bättre värld. Och sen är det vissa som inte håller med honom.
Väldigt många som tycker
väldigt
som
många han. Ja, precis.
Eller hur? Tillräckligt många för att han skulle bli president, eller?
Alltså politiker, vi har ju, alla vill ju att, det är ingen som, eller det är väldigt få som vill skapa en dålig värld. Och sen när vi liksom, allt, folk som mobbas, eller mobbar andra, att det där är att så här, kanske så här, se sitt eget värde, att få bekräftelse, att stå upp för sig själv, för att man kanske har blivit slagen hemma, ingen aning, men så här, det finns alltid goda intentioner bakom alla dumma beteenden, och jag tror att vi behöver se bakom beteenden och koppla till sitt eget mående, att när ni har ångest, när ni är deprimerade, alltså tacka kroppen, så här, tack kroppen för att du ger mig information om att någonting är fel, alltså att jag inte lever utifrån kanske vad jag behöver. Men så här, vad behöver jag göra då som är sunt? Alltså hur kan jag ha ett beteende som är sunt för mig, men som ändå tillgodoser den här positiva intentionen?
Grymt.
Det tror jag, sjukt viktigt, tror jag. Och när ni bråkar med era partners, försök att fundera på varför gör han så här. Om han inte diskar, inte städar, varför gör han inte det? Om han inte kommer hem med blommor, varför gör han inte det? Är det på riktigt för att han vill mig illa? Eller är det för att hans sätt att visa bekräftelse är ett annat? Och så. Och bara försök hitta gemensamma intentioner då. Alltså, ja.
Då följer jag med på det spåret. Jag följer med på spåret och ger ett tips som har funkat för mig. Och det är förväntningar, klara förväntningar. Som går lite i linje med det här. Att vad är mina förväntningar, vad är dina förväntningar på vad det nu är för relation eller samarbete eller vad det må vara. Klargör förväntningar i era liv, så kommer ni få ett enklare liv, tror jag. Det var för mig i alla fall så. Mm. Vi ska sakteliga börja runda av. Har du några mer?
Ja, jag har två till, men jag kan ta dem jättesnabbt. Ja. Acceptans och autentisk. Det är mina två. Alltså mina tre recept är egentligen så här: undersök intentionen, var autentisk och var i tillstånd av acceptans oftare. Jag tror att autentisk, det handlar om att för mig så handlar det om en kongruens eller en synk mellan det inre och det yttre. Alltså att du så här, dels har en insikt om vad som händer på insidan. Att du är medveten om att så här, men nu känner jag mig ledsen eller nu känner jag mig stressad. Och att titta på det och vara medveten om det. Att inte fly från det. Men också att leva utifrån det. Och det behöver inte betyda att du går ut och skriker till hela världen: hej, jag är jätteledsen. Men du är medveten om vad som händer. Du kan också ta ett aktivt beslut. Att så här, just nu är jag ledsen. Men jag väljer att inte berätta det på det här mötet. För det är inte timing. Det betyder inte att du... För transparens tänker jag inte är samma sak som autentisk. Transparent är ju när du liksom... Om du är ledsen så skriker du eller gråter du. Barn är väldigt transparenta. De säger allt de tänker och tycker och känner. Så... autentisk kopplar inte jag till samma. Men att så här, vad är det själva med? Alltså försök inte vara någon annan. Och är det så här, men gud, nu kommer hon säga att jag är nervös. Ja, och varför är det dåligt då? Jag tror att om det är någonting som gör oss människor otrygga med andra, det är när vi, för vi är inte dumma i huvudet. Vi människor är, vi känner av mer än vad man kanske tror och fattar. Om du är nervös, då kommer jag känna av det. Och jag kanske inte medvetet känner av att du är nervös, men jag känner att det är något som inte stämmer. Och då kommer jag ta ansvar för dina känslor, för att jag märker att du inte själv gör det. Men om du säger så här: nu är jag svinnervös, men det är helt okej, jag dealar med det. Då kommer inte jag behöva ansvara för din nervositet, och då kan jag koppla av. Och då känner jag mig trygg, och då trivs jag i ditt sällskap. Oavsett om du är sur, ledsen, har ångest. Men så här, om jag känner att du kan ta ansvar för dig, då behöver jag inte göra det. Så att vara autentisk tror jag hjälper en själv lika mycket som det hjälper andra. Jag tror att det är skitviktigt.
Yes.
Och sen acceptans tror jag så här. Läs snälla Lyckofällan. En helt fantastisk bok som också förändrade mitt liv. Lyckofällan är baserad på ACT. Den terapiformen som jag läst. Acceptance and Commitment Therapy. Och där beskriver de just att så här, det är en sånt dubbelt i att vi tror att om vi accepterar saker eller om vi tittar på saker närmare så blir de större. Att så här, om jag har ångest, om jag känner in min ångest, då kommer den bli värre. Så att jag duckar, jag springer därifrån, jag flyr. Och det är vårt liksom bara primära, vi gör det bara på instinkt. Alltså, jag vill inte känna ångest, och så springer vi. Men enligt ACT och liksom den här boken så är det precis tvärtom. Att ju mer vi går in i saker, ju mer försvinner det. Alltså att vi, det är som du brukar säga, så här, säg trollets namn och det spricker.
Mm.
Att om vi bara så här, okej, ångest, kom och ta mig, så brukar det faktiskt klinga av. Och det är dubbelt, det är svårt att fatta det. Att tänka, vad då? Ju mer jag går in i det, vad då? Hur kan det försvinna? Men testa. När ni har ångest eller vill gråta, så trycka bort tårarna. Säg bara, okej, kom tårar och bara attackera mig. Gråt, kom mer, kom mer. Det tror jag är viktigt.
Cool, det kom som ett vattenfall av liksom känslor, ord och tankar som bara strömmade ut.
Ja, men jag tycker det känns ändå som att det är så här, om det här är liksom ett sista avsnitt, då dels så får det bli långt, tycker jag. Och jag känner att det här är verkligen vår baby, och det är jättestort. Jag vill verkligen lämna med någon form av, alltså inte bara lägga ner och bara hejdå, nu hörs vi aldrig mer, utan jag vill visa alla er som har lyssnat att jag tycker att det har varit, det har betytt jättemycket. Och jag vill verkligen ge, avsluta med att ge någonting. Och inte bara säga tack och hej. Alltså av respekt och av omtanke, av kärlek och av världs och så.
Har vi inte haft den intentionen alltid?
Eller? Jo, gud jo. Jo, men jo, ja, verkligen, verkligen. Men jag menar bara som en avslutning. Aha. För att så här, rama in att... jag vill ge oss själva och ni som har lyssnat och podden det utrymmet att så här, verkligen få stanna upp i det. Liksom.
Detsamma, och jag får väl också formulera mig då att jag tycker att det är skithäftigt att ni har följt oss under dessa år. Allt ifrån liksom lyssnat, det är liksom över, ja, det är närmare 2 miljoner lyssningar. Mm. Och vi har föreläst för tusentals människor, tiotusentals människor. Vi har ja, men det har liksom, vi har varit i olika TV och radio, och det har gett visst, och som sagt fått hundratals mejl och med allt från liksom, ja, folk som tackar för att de inte känner sig ensamma. Så det har ju gjort, för mig är det ju, det är ju, nej men det måste vara det viktigaste jag har gjort så här långt i min existens.
Vad känner du är, om du skulle tänka hur du var som person när vi började och hur du är idag? Det är klart att det är massa saker på vägen som är utanför podden som har påverkat dig och så. Men vad tror du liksom att, om du bara tänker på podden, vad podden har gjort med dig som person? Vad tänker du att du är annorlunda nu än vad du var för 3 år sedan? Eller inte?
Ja, jag tror att vi utvecklas ju alla på olika sätt. Liksom. Det är 3 år och ja, främst så tror jag att det är så för att jag har utvecklats via min relation till dig då, att vi har bytt tankar och idéer liksom varje vecka. Det är väl det som har gjort det. Sen har podden varit ett häftigt forum, och ibland när man har kunnat träffa folk som har lyssnat och så, att det är liksom det som en garanti. Det är så här, okej, om någon säger att de har lyssnat på podden, så är det ju direkt så här, okej, men vad bra, då känner ju varandra, eller du känner mig väl.
Ja.
Så att ja, jag tror att jag är väldigt stolt över vad vi gjorde också, att vi var så tidiga och bröt liksom ny mark och bröt tabun, och därför känns det också, även att jag personligen tycker att det hade kunnat gått att fortsätta och så vidare, och jag hade gärna gjort det, så känner jag att det finns ändå, det finns en tid för allt, och nu finns en tid att börja och sluta och så vidare, och det känns ändå värdigt. Och jag tror att vi har nått lite vad vi ville med vår intention är uppnådd med det här projektet. Sen så består livet av många projekt. Vi vet inte vad som händer framöver. Men,
och något jag tycker att vi verkligen har visat på också, kopplat till det här att vara autentiska, att vi verkligen har varit autentiska. Vi har liksom tjafsat i podden, vi har tyckt olika, vi har till och med släppt liksom senaste avsnittet där vi sitter och snackar när jag inte ens vet att micken är på. Och det förstärker också det här att så här, vara sig själv, det handlar inte om att vara perfekt. Människor tycker inte om perfekta människor. Människor tycker om människor som är sig själva. Och vi har verkligen varit oss själva, och det har gått hem, uppenbarligen. Att vi har varit som vi har varit. Vi har inte varit perfekta.
Nej, vem är det?
Alltså, vem fan är det? Att bara så här, om man är sig själv, då kommer folk gilla en.
Ja.
Jag tror det. Jättemycket. Ja, och det tycker jag att vi har varit.
Ja.
Vi har liksom varit ganska ofiltrerade.
Ja, det har vi verkligen.
Och vi kanske behöver, i det här Snapchat-samhället, så kanske vi behöver mer ofilter. Mindre filter.
Mindre filter. Men ja, då så.
Ja. Tack Victor
för den här tiden.
Tack
till er alla. Jag vet inte, kommer vi ha någonting? Ska vi lägga ner alla Instagram eller liksom vad?
Nej, vi håller kvar.
Vi håller kvar.
Man behöver inte, nej.
Kan slänga ut.
Absolut. Kan slänga upp lite Osho-citat och lite Indienbesök och lite.
Det skulle jag också vilja berätta om, min tid i Osho-center, kan jag säga.
Ja, oh, wow, du var där nu senast.
Ja, just. Men det
ska vi ta det
vi
i
en annan gång.
En annan gång. Som sagt, vi har inte sagt varken, alltså.
Bulu. Nej, precis. Vi får se.
Eller gör du en monolog om det?
Ja. Ja, det kan jag absolut göra om det är okej med dig.
Absolut, gärna. Jättegärna. Kan jag lyssna från San Francisco.
Ja, visst.
Hörrni, ta hand om er.
Ja.
Och så hörs och ses vi. När vi ses och hörs.
Det gör vi.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.